طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بفتشرة قيام كتاب رياض الصالحين عبد الإمام النووي وببريد إفرالكونا كابيتال فمتيو سبحان الله أم الخوف أطبر رد فر الله سبحانه وتعالى وفتشرة إداغ قيام دتا كابيتال بستند بيد حديث 405 Och den hadith som berättas av Ali ibn Hatim radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah illa sayukallimuhu rabbuhu leysa baynahu wa baynahu tarjuman. Det finns ingen av er förutom att hans herre kommer att tala till honom direkt utan någon översättare eller medlare mellan dem. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. Så han kollar på sin högra sida och ser bara det han har gjort, och han kollar på sin vänstra sida och han ser bara det han har gjort. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. Och han kollar framför sig och ser bara elden framför sig. فاتقوا النار ولو بالشق التمرة. متفق عليه. Så rädda er från elden och skydda er från elden om det så är med en halv dadde. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen är väldigt mäktig och där säger profeten alaihi salatu wassalam och påminner oss om att vi alla kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Ingen kommer att komma undan. Varenda människa från Adam till den sista människan kommer att stå framför Allah azza wa jall, Rabbul alamin. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Ställ dem. De kommer att stå inför Allah Azza wa Jal och de kommer att frågas ut. Individuellt finns ingen mellan dig och mellan Allah som kan medla, försvara dig, översätta. Allah kommer att tala direkt till varenda människa. Utan någon som översätter. Allah behöver ingen översättare. Det är han som har lärt oss alla språk vi kan. Och när människan står där så kommer människan att känna sig väldigt trängd. Och väldigt rädd självklart. Och när man är rädd så har man den här reaktionen att man kollar på sin högra och vänstra sida. Är det inte så? Om du står på en trängd plats. Du kollar, yani, vad ska jag ta vägen? Högra eller vänstra sida? Och när man gör det på domedagen. När man kollar på sin högra och sin vänstra sida. Så ser man bara sina gärningar som man gjorde i detta liv. De goda gärningarna och de dåliga gärningarna. Man kommer finna det man gjorde i detta liv framför sig. Och وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Det man finner kommer man finna på domedagen. Så man kollar och ser sina gärningar, goda gärningar, dåliga gärningar. Och sen kollar man framför sig och man ser bara elden. Jahannam. Och vad är det som räddar människan från helvetet? Då sa profeten a.s. Skydda er själva från elden. فَتَّقُوا النَّارِ. Om det så är med att skänka en halv dadel. En halv tämmer fisabilillah som du ger till en fattig kan vara någonting som räddar och skyddar dig från elden. Och generellt att skänka en halv daddel är en god gärning. Och profeten a.s. nämner här ett exempel på en god gärning. Och han nämner kanske en av de minsta av gärningar. En liten, liten sadaqa. Och då är det underförstått att alla gärningar som är bättre också skyddar människan från elden. Så varenda god gärning, hur liten den än må vara, kan vara just den gärningen som räddar och skyddar människan från helvetet. Och vi vet inte hur många hasanat vi kommer att ha med oss på domedagen. Våra gärningar kommer att vägas, goda och onda. Är de goda så kommer man vara i paradiset, de som väger tyngre. فَهُوَ فِعِيشَةِ رَادِيَ. Är de lätta, man har mera synder än goda gärningar. De väger tyngre. Så kommer man vara i elden. فَأُمُّهُ هَاوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ. En brännande eld. Och det finns de människor som kommer på domedagen och har lika mycket goda och dåliga gärningar. Och så kallas för Ashab al-Araf. Tänk er att komma och ha lika mycket hasanat och sayyiat. Ingenting väger tyngre än andra. Och där får man stå och vänta på domedagen. Jättelänge. Hade de bara en hasanat mera skulle det väga tyngre. Så man ska aldrig se ner på en god gärning i det här livet. Varenda hasanat kommer vi att behöva på domedagen. Tänk inte, jag behöver inte sunna, jag behöver inte fasta extra, jag behöver inte skänka pengar, jag behöver inte säga salam aleikum, göra dikir och så vidare. Jag är det här extra belöning. Nej, tänk inte så. Utan du ska vara mån om varenda liten hasanat på domedagen. Allah musta'an. Författaren nämner sen en väldigt mäktig hadith från Abi Dharr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att jag ser det som ni inte kan se och jag hör vad ni inte hör. Attati sama'u wa haqqa laha an ta'ib. Himlen ger ifrån sig som ett knäckande eller skrapande ljud. Och det finns ingen plats i himlen med ett avstånd av 4 fingrar, förutom att det finns en ängel där i som har lagt sin panna i sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam. Wallahi om ni visste vad jag visste, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Så skulle ni gråta mycket, så skulle ni skratta mindre och ni skulle gråta mera. Och ni skulle inte njuta av era kvinnor på sängen, utan ni skulle gå ut utanför staden på ödemarken och vända er till Allah subhanahu wa ta'ala och söka hans hjälp. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Här så säger profeten Muhammad alaihi salatu wassalam att jag ser det som ni inte ser och jag hör det som ni inte hör. Yani han fick uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah azza wa jalla visade honom saker från det fördolda. Ibland i drömmen och ibland i ett vaket tillstånd. Som i hadithen där profeten a.s. berättade om när han gjorde salat al-kusuf, solförmörkelsebönen eller månförmörkelse. Och då såg han framför sig paradiset och helvetet. Och han sa, jag har inte sett någonting idag. Jag har aldrig någonting liknande idag när det kommer till gott och ont. Ingenting bättre och vackrare än paradiset och ingenting värre än helvetet. Så han fick se saker som vi inte kan se. Han såg änglar och här han fick se saker i paradiset och helvetet. Så han säger här att jag ser vad ni inte ser och jag hör det som ni inte hör. Och han berättar här att himlen är så tung av änglar. Det finns så otroligt många änglar som fyller ut himlarna. 7 himlar som är så enormt stora. Och det ger ifrån sig, det här stora antalet änglar ger ifrån sig som ett ljud. Och då säger de här, det här ljudet appat, yani som en kvarn. När du har en kvarn som maler mjöl, du vet, de här 2 stenblocken mot varandra. Ett liknande ljud. Yani kommer från himlen på grund av att det är så packat med änglar. Och sen så sa profeten al-Islam varenda avstånd av 4 fingrar. Vad är det för någonting? 7 centimeter? Någonting sånt. Finns det en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu akbar. Hela himlen, 7 himlar. Och vissa lärda säger här att det har ju nämnts i andra hadither att det finns änglar som ständigt är i rukur. Och änglar som ständigt står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämnde sujud. Och det kan vara att man talar om vad majoriteten av änglarna gör. Eller att kanske änglarna i en hel himmel bara gör sujud och så vidare. Allahu alam. Hur saker och ting ligger till. Men himlen är full av änglar som gör sujud, ruku och slår inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så packad med änglar, mashallah. Och den här hadithen tyder på Allah subhanahu wa ta'alas azama. Allah subhanahu wa ta'alas yani majestät. Att han är azim, han är mäktig. Änglar gör sujud till Allah i 1000-tals år oavbrutet och bara lovprisar honom. För de förstår sig på Allah subhanahu wa ta'alas yani magnifika storslagenhet som vi tyvärr människor ofta glömmer bort. Wallahu musta'an. Och så säger profeten alaihi salatu wassalam, wallahi om ni visste vad jag visste så skulle ni skratta mindre och gråta mera. Och ni skulle inte njuta av era kvinnor på sängen utan ni skulle gå ut yani på ödemarken och vända er till Allah och söka hans hjälp. Yani gör dua till Allah i ödmjukhet. och be Allah subhanahu wa ta'ala om hjälp. Ja, men vi förstod allvaret av saker och ting. Hur saker ligger till, hur saker och ting ligger till, hur mäktig Allah är, hur otroligt allvarligt helvetet är och hur otroligt vackert paradiset är. Så skulle vi inte leka och skoja så mycket som vi gör i dunya, utan vi skulle bara gråta inför Allah subhanahu wa ta'ala över våra synder och be Allah om hans rahma och förlåtelse. Allah musta'an. Nah. Författaren nämner sen också hadith Abi Barza ibn Ubaid al-Aslami radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La tazulu qadama abdin hatta yus'al an umrihi fima afna. Han säger, profeten Muhammad alaihi salatu wasalam, att människans fötter kommer inte att röra sig, det vill säga på domedagen, tills han har frågats om hans ålder eller hans liv, hur han har spenderat det. وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ فِي. Och han kommer att frågas om hans kunskap, hur han agerade på den. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ. Och från hans försörjning, hur har han tjänat dem och hur har han spenderat dem. وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَى. Och hans kropp, hur han har tagit hand om den. Och denna hadith finns i Tirmidhi och han säger att den är hasan sahih. Och vissa hadith lägger till hans ungdom, hur han tog hand om den. Så fem frågor kommer vi att frågas på domedagen. Den dagen då vi står inför Allah. Han kommer att fråga oss många saker. Men här är frågor vi kommer att få. Och vi kommer att stå still. Våra fötter kommer inte att röra sig. Vi kommer inte att gå någonstans tills vi har svarat på dessa frågor. Och här vill jag att vi också tänker på och förbereder våra svar. Vad ska vi säga till Allah på domedagen när vi får dessa frågor? Den första frågan är: hur har vi tagit hand om vårt liv? Vad gjorde vi med vårt liv? Har vi ett bra svar till Allah? Kan vi säga: ja Allah, vi tog hand om vårt liv med att dyrka dig, med att tjäna dig, med att sträva i att göra goda gärningar. Är det vårt svar? Eller är vårt svar att när vi hade mycket brister, vi hade problem, tillkortakommande, gjorde mycket haram, slösade bort halva livet, var inte praktiserande och så vidare. Men det är allvarligt. Ska du säga så till Allah subhanahu wa ta'ala? Så att man försöker att leva upp till någonting, så att man sen kan komma till Allah med ett vackert svar som är ärligt, så att man inte behöver ljuga inför Allah, utan alhamdulillah, jag gjorde så gott jag kunde, jag försökte dyrka det, jag försökte hålla mig borta från haram. Mashallah, har du ett sånt svar så ligger du bra till. Och samma sak också din ungdom. Hur spenderade du din ungdom? En fråga: är inte vår ungdom en del av vårt liv? Om vi frågar om vårt liv, då omfattar det vår ungdom. Så varför frågas vi om livet och sen ungdomen? Då säger vissa lärare här: för att när man är ung, ung det är upp tills man är typ 30-40, då räknas man som ung, jag är stark, då har man ingen ursäkt. Man har all kraft och ork i världen som finns för att göra sina fem böner, för att fasta i Ramadan och för att göra det man behöver göra. Du är inte svag, du är inte sjuk, du är inte gammal, du är inte senil, du är frisk, du är ung, du är stark. Och den här tiden ska man verkligen ta vara på, den tiden då man är ung och stark. Och inte som vissa gör tvärtom, de lever haram tills man blir 30-40 och sen ska de börja praktisera. Det är bra, alhamdulillah. Men det är ännu bättre om du börjar praktisera redan som barn. Upp tills att du blir pensionär, om du nu blir det, och dör. Eller hur? Och vi vet ju alla, vad är belöningen för den ungdomen som växer upp i att dyrka Allah på domedagen? Man får Allahs skugga på domedagen. No. En annan fråga som vi också får är: hur har vi agerat på den kunskapen som vi hade? Hur har vi agerat på den kunskapen vi hade? Islam är en religion som utmanar oss till att söka kunskap, till att lära oss och ständigt utvecklas för att komma närmare till Allah i vår aqida, i vår tro, ha korrekt trosuppfattning på Allah och i vår dyrka. Islam är inte en religion där vi dyrkar Allah på känslor, utan vi dyrkar Allah baserat på kunskap. Så som muslim måste man lära sig. Måste lära sig om sin religion. Grundläggande kunskap i alla fall. Så att man inte dyrkar Allah baserat på okunskap. Och den här kunskapen kommer vi sen att fråga om. Hur har vi agerat på den kunskapen vi hade? Och det är också en fråga. Kommer vi kunna svara bra på den här frågan? Ja, mashallah, jag försökte praktisera all kunskap jag hade. Eller jag lärde mig jättemycket, jag memorerade Koranen och hadither, men jag praktiserade inte. Är det ett bra svar? Nej. Och därför brukade Abu Darda säga: jag är inte rädd för att Allah ska fråga mig, vad har du lärt dig? Utan jag är rädd för att Allah ska säga till mig på domedagen, hur har du agerat på det du har lärt dig? Det här är den frågan vi alla borde ställa oss. Inte hur mycket vi kan, utan hur mycket praktiserar vi av det vi kan. Och självklart, man ska alltid försöka lära sig mera. Men viktigast är i slutändan att praktisera det man har. Och vi kommer också på domedagen att frågas om våra pengar. Det vi har tjänat. Hur har vi tjänat det och på vad har vi spenderat det? Vi kommer att frågas om våra pengar. Har vi tjänat dem halal eller haram? Och hur har vi spenderat dem på halal eller haram? Och det är också en viktig fråga. Speciellt i det här landet där många tyvärr arbetar med haram och tjänar haram. Och vissa ungdomar här också livnär sig på haram genom att stjäla, råna, sälja narkotika, lura folk, bedra folk och liknande saker. Det är haram pengar, inte halal. Lura staten på bidrag, det är också haram pengar. Islam luras vi inte, vi är ärliga. Så haram, det är många saker. Att sälja alkohol, narkotika, sälja stulna saker, det är haram. Pengarna du får är smutsiga. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att en kropp som har livnärt sig på haram är mer berättigad att gå till elden. För när och aula biha. Yani, han förtjänar att gå till elden. För hans kropp är uppvuxen på haram, på smuts. Och Jannah är hemmet för de rena. Inget smuts går in i paradiset. Så hur ska hans smutsiga, orena kropp kunna komma in i paradiset? Den måste först renas i helvetet. Wallah khuddas. Så en muslim tjänar inte haram. Och sen spenderar inte heller pengarna på haram. Det kan vara så att en person har ett halal jobb. Han jobbar med att sälja bröd. Det är halal. Men han tar sig pengarna och köper haram. Allah kommer fråga dig om detta också. Ja, ni folk svälter, din familj behöver pengar, din pappa och mamma behöver pengar. Och du går och använder pengarna till haram. Det kommer vi också fråga som på domedagen. Latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allah kommer fråga oss på domedagen om alla de gåvor vi har fått i det här livet. Är det inte så? Så att man också tänker på det, att man inte slösar pengar. Och att slösa pengar är haram i Islam. Det kan vara att man köper haram, eller det kan vara att man slösar pengar på halal också. Det är också något vi kommer att fråga om. Ett tabdil och israf, som det heter på arabiska. Att man slösar och ida'atul mal. Någonting som Allah subhanahu wa ta'ala ogillar. Och sen den sista frågan vi kommer att få på domedagen är: hur tog vi hand om våran kropp? Hur tog vi hand om våran kropp, våran hälsa? Det här är en amana vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. Den här gåvan. Och kroppen, den är ajib, eller hur? Subhanallah. En frisk kropp, mashallah, är en gåva från Allah. Ska vi förstöra den här kroppen? Nej. Om en person lånar sin fina bil till dig och du kör rally och kraschar sönder halva bilen, är du schysst mot den här killen? Nej. Allah har gett oss den här kroppen med syfte att vi ska dyrka honom. Vi ska försöka samla på så mycket hasanat som möjligt i det här livet. Ska vi förstöra kroppen? Genom att knarka sönder kroppen, döda kroppen med massa saker som inte är bra? Nej. Vi ska ta hand om kroppen på bästa sätt. Och jag vet inte om man kan ta den lärdomen från hadithen, men att islam också är en religion som uppmanar till att vi ska ha hälsa. Vi ska vara nyttiga, hälsa. och undvika saker som skadar kroppen för mycket. Många idag lever ett destruktivt liv. Inte genom att kanske bara dricka och röka. Och det finns andra saker som också förstör kroppen. Att dricka flera läsk om dagen och inte röra på sig och liknande saker. Massa socker och sånt. Förstör också kroppen. Eller hur? Vilket leder till sjukdomar som sen gör att du kanske inte kan dyrka Allah på bästa sätt. Och du kan inte njuta av livet heller. Allah musta'an. Författaren nämner sen från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam läste den här versen: "Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha." På den dagen kommer jorden att berätta vad som har hänt på den. Den dagen vi står inför Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer jorden att berätta vad människorna har gjort på den. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: "Vet ni vad jorden kommer att berätta?" Och de sa då: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa: "Den kommer att berätta och vittna om varenda man och kvinna har gjort på jorden, har gjort på jordens yta. Och den kommer att säga: du gjorde si och så på den dagen, den och den dagen. Det här är vad jorden kommer att berätta." Och denna hadith finns i Tirmidhi och han säger att den är hasan sahih. Så subhanallah, på domedagen så vet vi alla att vi kan inte ljuga för Allah subhanahu wa ta'ala. Till och med så kommer vi att vittna mot oss själva om vi försöker att ljuga. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Att när folket kommer på domedagen så kommer deras hörsel och deras syn och deras hud att vittna om vad de brukade göra. Och då säger människorna till deras hud: "Lima shahidtum alayna?" Varför vittnar ni mot oss? "Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un." Varför vittnar nu? Varför vittnar ni mot oss? Och då så svarar huden att den som fått allting att prata har också fått oss att prata. Och det är han som har skapat oss den första gången och vi ska tillbaka till honom. Surat Fussilat. Så här, om människan försöker ljuga för Allah så kommer Allah att försegla hans mun. Och kommer att säga till kroppsdelarna att vittna mot honom. Och huden, handen, fötterna börjar prata. Och handen säger: jag stal. Könsorganen, jag gjorde zina och så vidare. Och människan i sin förvåning undrar: hur kan min egen kropp vittna mot mig? Jag ljuger bara för mitt eget bästa att inte gå till elden. Jag försöker skydda kroppen, men det funkar inte. Jag kan inte ljuga för Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah som fått allting att prata kommer också att få huden att prata på domedagen och vittna mot människan. Och här nämnde profeten alaihi salam också att jorden som vi har stått på kommer också vittna för oss på domedagen. Och säga: han gjorde si, han gjorde så. Han gjorde bra saker, han gjorde dåliga saker. Han gjorde salah, han gjorde si och så. Subhanallah. Så ajaib, eller hur? Och därför ska man göra bra saker på jorden och inte dåliga saker. Så att jorden inte vittnar för dig på ett dåligt sätt på domedagen. Allah musta'an. Författaren nämner sen också från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kayfa an'amu wa sahib al-qarn qad iltaqama al-qarna wastama'a li'idni mata yu'maru bil nafkhi fayunfakh." Då säger profeten alaihi salatu wassalam: hur kan jag njuta, eller hur kan jag slappna av, med vetskapen av att ängeln som är beordrad att blåsa har satt hornet mot munnen och han väntar på tillåtelse att få blåsa, och då kommer han att blåsa. Och då tog det här hårt på sahaba. Så sa profeten alaihi salatu wassalam till dem: säg hasbunallah wa ni'mal wakil. Säg dessa ord. Och denna hadith finns också i Tirmidhi och den är också hadith hasan. Nah. Han så berättar profeten alaihi salatu wassalam om en av de änglar som kommer att blåsa i hornet på domedagen. Eller den ängeln som kommer att göra det. Och vad heter han? Israfil, ahsentu. Det är viktigt att veta namnet på de tre största änglarna. Vilka är de? Den första, Jibril, Mikael och Israfil. Och Israfil har den här uppgiften att han ska blåsa i hornet på domedagen. Basunen, hornet. Han kommer att blåsa tre gånger. Första gången kommer sätta chock i människorna. Andra gången kommer de att dö. Och tredje gången så kommer de att återuppstå. Och här så nämnde profeten al-Islam att hur kan jag slappna av eller njuta med vetskapen av att ängeln har satt hornet mot munnen i väntan på att få blåsa. Det vill säga att domedagen är så nära. Och vissa hadithen nämner att den här ängeln står med hornet. Från det att Allah beordrade honom så står han med hornet mot munnen och blicken fokuserad upp och han har inte blinkat en enda gång. I rädsla för att Allah ska säga blås och han ska blåsa för sent. Att när han är upptagen med att blinka. Så från den dagen, och Allah var när den dagen var. Och det här berättade profeten al-Islam för 1400 år sedan. Så står den här ängeln beredd att blåsa. Och han har inte vågat blinka. Och står fokuserad med blicken. Bara i väntan på att lyda Allahs beordring, subhanallah. Så sahaba tog det här väldigt hårt. Subhanallah, det är allvarligt. Och då så gav profeten Muhammad al-Islam sahaba den här trösten att säga hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Allah är tillräcklig för oss. Yani vi behöver ingen annan än Allah. Wa ni'mal wakil. Och vilken förträfflig skapare att förlita sig på. Han som tar hand om oss och ger oss allt som vi behöver. Och det här ordet är väldigt mäktigt. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Brukar ni säga den här duan? När är det extra viktigt att säga den här duan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vid faror. När man är rädd för någonting. Och det har nämnts två stora händelser i islam. Specifikt där de här orden har yttrats. När var dessa två händelser? Vi kan ta dem i tidsordning. När var den första? Jag räcker upp handen. Ja. Ibrahim alaihissalam. När sa han detta? När de ville kasta in honom i elden. Så sa han hasbunallah wa ni'mal wakil. Det sa jag. Hasbunallah, att Allah räcker för oss. Vi behöver ingen annan än Allah. Wa ni'mal wakil. Ni'ma, ni var förträfflig. Allah är att förlita sig på. Yani wakil, den som man förlitar sig på och den som tar hand om våra saker. Så Ibrahim alaihissalam sa dessa ord när Allah, när de skulle då kasta in honom i elden. Och subhanallah, Allah azza wa jal gjorde elden kall. Barden wa salamen till Ibrahim alaihissalam. Och han nämner vissa av salaf, inte bara att Allah gjorde den kall. För skulle det bara vara kall skulle han frysa ihjäl i elden. Men salamen. Det är perfekt lagom som han alla. Och när var det andra tillfället då de här orden sas hasbunallah wa ni'mal wakil, som det har nämnts i Koranen, surat Ali Imran, någon som vet? Mätta. Uhud. Kriget av Uhud, nam. Profeten Muhammad al-Islam. Alladina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Allah säger här i surat Ali Imran vers 174 att folket sa till dem, till sahaba, och det här var al-munafiqun, hycklarna. Inna an-nasa qad jama'u lakum. Folk har samlats mot er från alla håll. Var rädda för dem. Och då säger Allah fazadahum imana. Men istället så blev de bara starkare i sin iman. Och de sa hasbunallah wa ni'mal wakil. Och de fick istället en ni'ma från Allah och en stor fadl, dygd. Och de blev inte skadade av någonting. Yani su, det onda, kom inte nära dem. Till slutet på versen. Så inte bara att man, när man är rädd för någonting, att man bara säger ordet, utan bi'idnillahi Allah kommer att skydda dig och han kommer att ge dig någonting bättre. فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ. Så om du står inför någonting som du är rädd för, du blir anfallen på gatan av ett rovdjur eller någonting, det är krig och bomber, säg حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, med riktig iman, inte bara att du säger utan att förstå vad du säger, utan du tror på dessa ord, حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, och بِإِذْنِ اللَّهِ ingenting ont kommer att röra dig. Allah musta'an. Ja. Författaren nämner sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi jannah." Rawahu Tirmidhi. I denna hadith så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Den som är rädd kommer att fly på natten, i början på natten. Och den som flyr kommer att nå sitt mål." Är det inte så att Allahs sil'a, och här ordet sil'a betyder vara, det som en person säljer. Och man kanske kan säga vinst, Allahs vinst, och det som finns hos Allah är någonting dyrt. Alla inna sil'at Allah ghaliya. Det är någonting dyrt. Alla inna sil'at Allah al-jannah. Är det inte så att Allahs sil'a är hans paradis? Och denna hadith är hasan. Här så nämner Rasul alayhi salatu wassalam att den som är rädd kommer att fly. Och den som flyr kommer att nå sitt mål eller en plats som är trygg. Och de nämner här, det här är som en liknelse. En person som är rädd för fienden, och han har den här tiden på sig i början på natten att fly. De kanske inte kan jaga honom, de kan inte se honom. Han har den här tiden att fly. Adlaj. Och den som flyr kommer då att nå en säker plats. Och den här liknelsen handlar om hur vi ska vara i detta liv. Att den som är rädd ska också fly. Ska fly till Allah subhanahu wa ta'ala. Och ska göra jättemycket goda gärningar. Frukta Allah genom att hålla sig borta från synden och att göra det man är beordrad. Och då kommer du att nå din destination. Och det är paradiset. Så att den här hadithen lär oss en viktig sak. Och det är att vill man räddas från elden och gå in i paradiset, så måste man göra uppoffringar. Man kan inte bara sitta still och hoppas på att gå in i Jannah utan att göra någonting gott. Man måste fly från Allahs straff, Allahs vrede, Allahs förbannelse, Allahs helvete. Och man måste springa mot hans paradis. Och det gör man med goda gärningar. Inte genom att vara passiv. Och så säger profeten alaihissalam att sannoliken så är Allahs sil'a, yani det som han säljer, hans vara, någonting dyrt. Och Allahs sil'a är sannoliken paradiset. Från den här hadithen så finner vi att den stora imamen Ibn al-Qayyim gjorde några vackra poesiverser. Han har en poesi, mashallah, som är mer än 5000 verser. Den heter Al-Kafiyat al-Shafiyah. För intisar al-Firqat al-Najiyah. En poesi som är mer än 5000 verser. Otroligt lång, mashallah. Och den förklaras i, mashallah, två volymer, och vissa Sheikh Uthaymeen har 5 eller 6 volymer. Och den handlar om den korrekta aqidan, vad man ska tro på. Men där i alla fall finns ett kapitel som då handlar om paradiset. Och det är det som är känt som en nuniya, det är wasf al-jannah av Ibn al-Qayyim. Om ni skriver på internet eller YouTube kommer ni finna den här poesin, nuniya för wasf al-jannah. Mashallah, väldigt detaljerad beskrivning av paradiset. Och den här poesin, bara för att bevisa hur vältalig Ibn al-Qayyim är, mer än 5000 poesiverser, de slutar alla med bokstaven nun. Ja? Därför heter den en nuniya. Vi snackar om att kunna hitta rätt ord och uttrycka sig, att vara balir, att vara vältalig, mashallah. Men han säger här i slutet då på det här Nunia: Ya sil'at ar-rahmani lasti rakhisatan bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani. Ya sil'at ar-rahmani laysa yanaluha fil alf illa wahidun lathnani. Han säger här: Ya sil'at ar-rahman lasti rakhisatan. Och Allah svarar: Du är inte billig. Bal anti ghaliyatun 'ala al-kaslani. Du är dyr och du är svåråtkomlig för den som är lat. Ya sil'at ar-rahmani laysa yanaluha fil alf illa wahidun lathnani. Och ya sil'at ar-rahman, det är endast en på tusen som kommer att nå dig, inte två. Yani av varje tusen på domedagen så är det bara en som kommer att gå till Jannah, och 999 kommer att gå till helvetet. Av hela mänskligheten. Yani, av varje tusen så är det bara en som går till Jannah, och 999 i helvetet. Yani 0,1% i Jannah och 99,9% i helvetet. Så att, vad är det han säger här i Ibn Qayyim? Att Allahs pris, paradiset, är dyrt. För vem? För den som är lat, al-kaslani. För honom är det svårt att komma till paradiset. För paradiset är omgivet med saker som vi finner vara svåra. Som profeten Muhammed s.a.w. Huffat i jannat och bil makare. Saker vi tycker var jobbiga. Eller hur? Och elden är omgiven med saker vi tycker om. Som lusten dras åt. Saker som är haram. Så människan som är lat pallar inte. Han pallar inte kämpa. Han pallar inte uppoffra. Så vad händer? Han kommer inte att uppnå detta paradis. Wallah al-musta'an. Och han säger sen också här, senare här. Ya sil'at ar-rahmani ayna al-mushtari falaqad uridat bi'aysar al-athmani. Ya sil'at ar-rahman, yani paradiset. Ayna al-mushtari? Vart är de som vill köpa paradiset? Det har sannoliken auktionerat eller lagts ut för det billigaste priset. Yani Jannah har samtidigt också visats för det billigaste priset. Så vad är det billigaste priset? Det är enkelt egentligen för den som Allah underrättar för att komma till paradiset. Och det är al-iman wal-amal as-salih. Det är priset för paradiset. Att du har iman, tro på Allah azza wa jall, och att du gör goda gärningar. Är det dyrt? Är det svårt? Nej, vad är det? Det är enkelt, eller hur? Du har korrekt tro på Allah och du gör de gärningarna som Allah vill att du ska göra. Då kommer du inshallah ta'ala att få paradiset. Och han säger också: Ya sil'at ar-rahman hal min khatibin falmahru qabla al-mawti dhu imkanin. Ya sil'at ar-rahman, finns det någon som vill fria till dig? Yani, finns det någon som vill gifta sig och ha paradiset? فَالْمَحْرُ قَبْلَ الْمَوْتِ ذُو إِمْكَانِ. För att betala mahr innan döden är möjligt. Vad han vill säga här? Yani, vill du till Jannah, så länge du lever så är det möjligt att yani, betala din mahr. Och mahr är samma sak som priset. Iman och goda gärningar. Så länge du lever har du chansen att yani, vad kan man säga, förlova dig och garantera din plats med paradiset. Subhanallah. Ya sil'at ar-rahmani kayfa tusabbiru al-khuttabu 'anki wa hum dhu imani. Ya sil'at ar-rahman, hur kan de som har fria till dig ha tålamod med att vänta på dig med deras iman? Yani de som har iman på Allah och paradiset, hur kan de ha sabr och vänta på paradiset? Yani den här längtan, när man vet vad som finns i Jannah och belöningarna, hur kan man ens ha tålamod? Och många av oss, Allah måste anvart, är våra längtan till paradiset. Den har avtrubbats här i dunya. Så man måste förnya sin iman och läsa om paradiset och vad som finns i Jannah. Och läsa om hur lågt den här världen är inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så att man får tillbaka sin himma, sin vilja och sin motivation för att sträva efter paradiset. Wallahu musta'an. Vi går igenom en sista hadith i detta kapitel. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha, da hun svatun hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan 'urratan wurlan." Här säger Rasul alaihi salatu wassalam att människorna kommer på domedagen att återuppstå hufatan, barfota, urratan, nakna, wurlan, icke omskurna. Och då så säger Aisha: "Ja Rasulallah, män och kvinnor tillsammans, kommer de att kolla på varandra?" Och då så säger Rasul alaihi salatu wassalam: "Ja Aisha, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik." Ja Aisha, saker och ting är allvarligare än att de ska bry sig om det. Och en annan hadith: saker och ting är viktigare än att folk ska kolla på varandra. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här säger profeten alaihissalam att människorna kommer att återuppstå inför Allah på domedagen nakna, barfota och icke omskurna. Och vissa hadither lägger också till bohmen. Bohm är den som inte har med sig någonting. Helt pank. Du har inga ägodelar med dig på domedagen, utan det enda du har med dig är dina gärningar. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Som Allah säger att så som vi skapade er första gången kommer vi att återskapa er. Då vi kom ut från våra moder hade vi inga skor, vi hade inga kläder, vi hade inga pengar. Och vi var inte omskurna. Och på samma sätt kommer vi att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, ni vuxna, men i det här tillståndet. Och då var Aishas första tanke på att om män och kvinnor är tillsammans på domedagen kommer de att kolla på varandra. Och det här tyder på, subhanallah, vilken haya, vilken blyghet och iffa, kyskhet kvinnorna från sahaba hade. Och profetens fruar, alaihissalam, först och främst. Att de tänkte så långt att första tanken, de kommer att kolla på varandra. Det här är inte någonting som vi vill. Eller vi tänker oss för männen. Allah musta'an. Och då så svarar profeten alaihissalam med att säga att saker och ting är mycket värre än så. Folk är upptagna den dagen. Alla är upptagna med sina egna saker, som Allah säger. Så att folk, saker och ting är så hårt och så svårt på domedagen att man inte bryr sig om någonting sånt. Att kolla på nakna kvinnor eller män, kolla på nakna män. Det här finns inte i deras agenda. Utan folk kommer att stå med frysna och stirrande blickar upp mot himlen i skräck och rädsla. Man kommer inte kolla till höger och vänster. Och som vissa av sällan sa, man kommer inte ens veta var fötterna står på domedagen. Du vågar inte ens kolla ner på marken på den dagen. Allah musta'an. Så alla dessa hadithier är ikhwa, som Sheikh Uthaymeen säger i förklaringen här, lär oss att vi måste vara rädda för Allah, rädda för domedagen, rädda för helvetet, och inte ta saker och ting för givet. Och vi kommer i kärna nästa vecka tala om raja, att ha hopp. Den här balansen mellan rädsla och hopp. Att man inte bara är rädd, det ska inte heller gå till överdrift som vi nämnde förra veckan, utan det ska vara balans mellan rädsla och hopp på Allah subhanahu wa ta'alas rahma. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.